Ja, nu är det sommar på Tyresradion. Det ni hör är ju en sommarslinga som går här från den 16 juni till den 18 augusti då vi programmakare tar det lite ledigt. Och vanligtvis brukar vi låta ett antal personer göra egna sommarprogram. I år har vi inte riktigt gått ut med det för vi har inte haft tillräckligt mycket resurser när det gäller att redigera, för det tar ett tag att producera sådana program. Men varje programmakare får lov att göra sina egna sommarprat. Och vi får se hur många ni kan lyssna till här på Tyresradion. För när jag spelar in det här är det slutet av maj. Och nu tänker jag göra mitt eget sommarprogram. Jag heter ju Ann Sandin Lindgren och är redaktör på Tyresradion. Och jag brukar faktiskt göra sommarprogram. Av två anledningar. Den ena anledningen är att jag vill fylla sommarslingan med så många program som möjligt. Och då är det bra om jag gör ett eget också. Inte bara uppmana alla andra att göra. Och den andra anledningen är också att jag blir tvungen att fundera lite grann på vad jag ska prata om och vad som är viktigt. För att jag intervjuar ju massa människor här på radion om allt möjligt. Men jag har ju massa funderingar själv. Och nu tänkte jag välja ett ämne som jag tycker är väldigt aktuellt. Ja, en formulering eller ord som används väldigt mycket nu. Det här med att vara naiv. Och när jag var ung så kallades jag för att jag var naiv. Och då tänkte jag så här att nu ska jag prata lite om hur det var förr. När vi var naiva. Jag växte ju upp i en familj som ville rädda världen. Min far hette Åke Sandin och min mor hette Sofie Winander. De var båda två lärare här i kommunen. Ja, de var ett radarpar som jobbade tillsammans för att förändra världen. Vi bodde i en fyra på Björkbacken och där flyttade in massa olika människor. Det fick plats folk där. Ibland var det någon släkting, men det var också väldigt mycket amerikanska desertörer. För på den tiden var det Vietnamkrig och de första amerikanska desertörerna kom till Tyresö. Det var fyra stycken. De kallades det Intrepid Four från det hangarfartyg de flydde från. Vi hade även fosterbarn. Vi hade en klasskamrat till mig vars mamma inte fungerade. Så vi kom bo hos oss ett år. Så att vi kunde alltid ställa upp och göra mycket i vår familj. Min far sa alltid, man kan alltid göra mera. Så att det räckte liksom inte hur mycket man än gjorde. Och det var en tid som präglades av ord som medmänsklighet. Och framförallt solidaritet. Vi skulle ställa upp för världen. Politik, det var de möjligas konst. Det vill säga man kunde i stort sett åstadkomma vad som helst om man bara engagerade sig politiskt. Så min mamma satt i Tyresö kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Och hon och min far Åke Sandin startade tillsammans med många andra engagerade människor Tyresö U-lands- och fredsförening. Det gjorde de 1967 och då var jag 10 år. Så att i vårt hem pratar man väldigt mycket om det här med fred och solidaritet. Och att människor på andra delar av jorden hade det mycket sämre än vi som vi skulle ställa upp för. Min mor Sofie Winander, hon satt ordförande flera gånger på de här Vietnamkonferenserna som var i Stockholm. Och det var en förening som hette Svenska kommittén för Vietnam. Och vi gick ofta i demonstrationståg. Det var liksom ja, Sovjet ut ur Afghanistan, eller det var ju framförallt Vietnam då. USA ut ur Vietnam och så. Så jag är uppfostrad och uppväxt med att man ska protestera, man ska göra skillnad. De trodde på förändring och de trodde att man kunde åstadkomma stora saker. Och 1968 så var en Vietnamdemonstration. Och då gick våran statsminister Olof Palme med. Och då gick han bredvid Nordvietnams ambassadör i Moskva. Han heter Nguyen Ngoc Thu Chan eller någonting sånt där. Jag kan inte uttala det. I ett fackeltåg. Och det blev bilder som kablades ut över hela världen. Och Palme blev då ett internationellt känt namn. För det var inte så många som vågade protestera mot kriget i Vietnam. Sverige var ju en stor röst för det. Och till vår familj kom det många från olika fredsorganisationer. Vi hade i stort sett varje helg hemma olika människor som pratade om krig och fred. Och mina föräldrar umgicks med den tidens personer som påverkade saker. Per Anders Fogelström, som var först ordförande i Svenska Freds- och Skildrumsföreningen, så efterträdde min far Åke Sandin honom. Och vi hade väldigt mycket författare. Och Jan Myrdal var stor på den tiden. För det var många som engagerade sig i vad som hände i Sydostasien. Och sen blev det ju faktiskt fred 1975. Innan dess hade Parisavtalet börjat att förhandla. Och det var då när de nordvietnamesiska styrkorna intog Saigon den 30 april 1975. Och då firar vi det, att äntligen blev det fred i det där lilla bondelandet. Och vi var stolta över att ett litet land som Sverige kunde påverka hela världen. Och Olof Palme var ju känd i fredsrörelsen framförallt som en förespråkare för nedrustning och en atomvapenfri korridor mellan öst och väst. Det är sådana här ord som ingen pratar om idag. Och även i dagens återförenade Tyskland så står namnet Olof Palme för avspänning och fred. Och det var det vi sysslade med i det här landet förut, att vi jobbade hårt för freden. Jag trodde också att det gick att förändra världen. Jag var liksom marinerad med de idéerna. Så när jag började på föräldskolan och gick i åttan, då blev jag elevrådsordförande, för jag skulle göra massa saker där på föräldern. Men det var inte så mycket som behövdes, det mesta var redan gjort. Så att det fanns inte så mycket att reformera. Men det var viktigt, tyckte jag då, att alla klasser var representerade i elevrådet. Och jag blev liksom en person, jag försökte få till demokrati bland eleverna på föräldskolan. Jag vet inte alls om det gick något bra, jag kommer nästan inte ihåg den här tiden. Jag vet bara att jag blev inbjuden på möten med vuxna. Om man var liksom 14-15 år så fick man fråga från, på något möte, om det var politiskt eller vad det var för någonting. Och så fick jag fråga när jag satt där på något podium att, hur ska vi få ordning på ungdomarna som inte mår bra? Ja, det visste inte jag heller. Så att det var ju svårt också att liksom veta vilket håll man skulle gå åt. Även om jag tyckte då att fred, medmänsklighet och solidaritet, det var viktiga ord. Men nu kallas alla de orden för naiva. Är man naiv, då är man blåögd. Man är godtrogen. Man är trohjärtad. Det här är olika synonymer man kan hitta om man slår upp. Det kan kallas också för öppenhjärtlig, troskyldig, oskuldsfull, rättfram. Ja, när man tror på snällhet, då kanske man ibland är lite dum. Jag brukar spela en låt som heter Snällhet, men den har jag spelat förut, så nu måste jag välja någonting annat. Och på den tiden lyssnade vi på den tidens stora protestsångare, och en av de största då på den tiden, det här är ju jättelänge sedan, nu pratar vi alltså 60-tal och 70-tal, då fanns det en man som hette Pete Seeger. Det var han som gjorde den här låten We Shall Overcome med John Baez också. Väldigt världskänd. Och det var en låt vi sjöng. Men när jag lyssnade på den så, den spelar jag inte. Jag spelar en liten annan låt. Where Have All The Flowers Gone? För det var så vi tänkte på den tiden.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young young girls gone. They've taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn?
Ja, det var alltså Pete Seeger, en av de här första protestsångarna på 60-70-talet som i vår familj var en stor person. Det ni lyssnar på nu, det är alltså mitt sommarprat. Jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Och det här programmet skulle handla om att vara naiv. För nu lever vi i en helt annan tid, det ordet solidaritet nästan helt har försvunnit. Vi lever i en tid där etablissemanget skyller på att de har varit naiva. Vi såg det inte komma. Hur kunde det gå så snett? Vi ville ju bara så väl. Sveriges problem med sprängningar är närmast unika för ett land som befinner sig i krig, sa Ardavan Khushnud. Jag är inte säker på att uttala hans efternamn rätt. Han är kriminolog vid Lunds universitet. Det sa han till SVT i april. Inget annat land i Västeuropa eller annat land i fred har så mycket problem med detonationer. Totalt har det inträffat 174 sprängningar i Sverige från början av 2023, enligt den sammanställning SVT har gjort. Ja, sen dess har det blivit ännu fler sprängningar. Och ordet sprängning eller detonationer, det är också jättekonstiga ord. När någon slänger en bomb utomlands så kallas det bombdåd. När man använder dynamit eller andra form av sprängämnen. Sprängningar är ju någonting som låter som en sån här kontrollerad sprängning vid en bygge. Så vi har bombdåd. Och varför såg vi inte det här komma? Man brukar prata om den kokta grodan som inte märker att den kokas ihjäl. Den hamnar liksom i ljummet vatten och så märker den inte att den kan hoppa ut innan det är för sent. Vi såg inte att vi hade fått en alldeles för stor invandring från länder som jämfört med Sverige är dysfunktionella och kulturellt avvikande. Att vi hade fått en otroligt stor segregation. De orden kände vi till, eller det heter utanförskapsområden. Och sen har vi lärt oss att i stort sett finns det områden där ingen talar svenska nästan. Och det var även så för länge sedan att det var fullt med paraboler. Man tittade på sin hemlands TV. Det tänkte man, det var ju bra, så om de vill åka tillbaka så vet de vad som händer. Men nu har vi alltså områden där ingen talar svenska nästan. Inte ens på förskolan eller skolan. Och de som kan svenska har flyttat därifrån. Och det gör ju att vi får områden som är, ja, med diasporer kallas det, människor från olika delar av världen som flyttar dit. Och det fylls på och det fylls på. Och de här barnen som växer upp där, ja, det går inte jättebra för allihopa. Jag vet inte om jag såg det i tid, eller om jag inte ville se det. Jag har ju fantastiska grannar som kom från olika delar av världen som fungerar hur bra som helst. När jag gick i skolan, på föräldraskolan, på 60-70-talet gick jag i skolan här. Då hade jag klasskamrater som kom från Grekland eller Italien. De var som oss. Det var ju de som kom hit och skapade vårt välstånd och våra industrier behövde arbetskraft. Deras föräldrar kom till Sverige en helg, började jobba på måndag och lärde sig svenska sen på arbetsplatsen. Mina barn sen på 80-talet och 90-talet gick på Nybyda skola med jättemånga barn från Latinamerika. Jag var stolt över att vi tog emot så många politiska flyktingar från Chile efter störtandet av Allende. Det var ju liksom också väldigt fungerande människor som kom hit, läste svenska, kom in i arbetslivet. De fick jobb. Jag följer ju olika poddar. Jag har en podd och en person som jag beundrar mycket. Han heter Jörgen Wittfeldt. Han jobbade förut på Sveriges Radio. Han jobbar nu på Kvartal. Han har skrivit mycket i Dagens Nyheter också som fristående kolumnist. Han skrev så här. Ett samhällssystem som gör det möjligt för människor att bosätta sig här utan att försörja sig själva och utan att anamma befolkningsmajoritetens kultur och språk. Inte ens om de begår allvarliga brott innan de hunnit beviljas medborgarskap har det varit självklart att de tvingas lämna landet. Och det här är sånt som nu säger folk sånt, men det här har pågått väldigt länge. Och jag funderar ibland på, när såg jag det komma? Jag tror att det var 2013 i samband med Husbykravallerna. Det kablades ut fullt med bilder därifrån i flera dagar. Från början var ju alla offer, det var ju synd om dem. Det var ju bilar brann därför att de inte hade fritidsgårdar och ingen brydde sig om dem. Men sen gick ju bilden från offer till förövare. Man tänkte, ja men titta, de, så här kan man ju inte bete sig. Man kan ju inte bränna sina grannars bilar heller. Ja, jag var aktiv inom politiken då, för det var också en del av hela grejen när jag skulle förändra världen. Då skulle man gå in i politiken och det gjorde jag ganska tidigt. Och när jag var då socialdemokrat så drog jag igång en diskussionsklubb i Sossarna. Jag försökte dra igång diskussion om migration och integration. Det var svårt. Och det är lite svårt också för mig att sitta här och låta så här, liksom, vad har vi gjort? Ingen vill vara rasist. Att säga att vi inte klarade av integrationen, det var jättesvårt. Och så tänker jag redan 2010-2011 när jag vandrade genom Stockholm. För jag åkte buss in till Vattugatan. Sen gick jag till SVT där jag jobbade. Och då gick jag genom Klara kyrkogård och så gick jag hela vägen längs Hamngatan och sånt. Och då låg det fullt med tiggare. Som bajsade faktiskt det här vid Klara kyrkogård. Jag tänkte, så här får det inte vara. Så här är inte tänkt att det ska vara. Varför funkar det inte för? Och då när man ser människor som ligger på gatan i Sverige, då blir man ju väldigt beklämd. 2015, då hette USAs president Barack Obama. Då skickade han sitt särskilda sändebud mot antisemitism till Malmö. Och sen kom han så småningom till Sverige också och gick hit och pratade just om den här utbredda antisemitismen. Men då fattade jag absolut ingenting. Alltså, har vi så många nazister, tänkte jag. Jag jobbar ju på ett företag, det vill säga SVT, och liksom, där vi umgicks med folk på SR. Och det var ju fullt med människor där som med judiska efternamn som Marmostein och Epstein och Weiss och Rosenberg och allt vad de hette. Det var väl ingen som brydde sig om att de hade judiska förfäder eller judisk påbrå. Det fanns ju liksom ingen som, det var ingen antisemitism. Jag fattade inte. Inte förrän 2015 då en reporter på Uppdrag granskning som jag känner lite grann som heter Petter Ljunggren. Han undersökte just judehatet i Malmö. Han gick med kippa och davidsstjärna ut i Malmö för att kolla hur var det att vara jude i Malmö. Och han fick ju väldigt mycket påhopp. Och då fattar jag, aha, vi har många här i Sverige som hatar judar. Det som är nu uppenbart, att många palestinier bor ju faktiskt i Malmö. Och de hatar inte bara Israel, de hatar även judar. Och det gör ju det att jag blev jättekluven, för Israels politik kan man ha många synpunkter på, och speciellt i dessa tider. Att bara se de här bilderna på barn i Gaza, alltså det gör en så fruktansvärt deprimerad. Men när man skanderar from the river to the sea, det vill säga bort med alla judar, och när man ger sig på enskilda personer bara för att de har judiskt påbrå, då blir jag, där händer det saker. Ja, jag har varit naiv och det tog lång tid innan jag såg det komma. Och nu tänkte jag spela en låt av en kompis till mig. Han heter Jens Gaman, han har också jobbat på SVT. Det här var en låt han skrev också på den här tiden, så att det var väl då han också började se saker. Och låten heter Det var inte så här det skulle bli.
De skriker på gatan utanför ikväll igen, samma sak som igår. Jag ser det från mitt fönster, de är 10 mot 1. Två som håller, resten sparkar och slår. På bussen hem från jobbet satt alla tysta och teg. Sköt dig själv, skit i andra. Det var bleka ansikten i iPhonens sken. Vi gömmer oss för varandra. Men det var inte så här det skulle bli, det här är fel. Det var inte så här det skulle bli, det här är fel. Det var inte så här det skulle bli, det här är fel. Det var inte så här det skulle bli. Det var inte så här det skulle bli. De skriker på TV:n, du har fel, jag har rätt. Du är ond, jag är god. Jag läste dig på Twitter och tillbaks till Sovjet. Du är fan inte klok. Någon säger du har rätt att tycka vad du vill, och jag har rätt att tysta dig. Någon annan säger jag tänker inte dö för din yttrandefrihet. Den angår inte mig. Men det var inte så här det skulle bli, det här är fel. Det var inte så här det skulle bli, det här är fel. Det var inte så här det skulle bli, det här är fel. Det var inte så här det skulle bli. Det var inte så här det skulle bli. Och du är med någon annan när du borde vara här. Du borde vara med mig.
Ja, det här var alltså Jens Ganman. Och Jens är en vän till mig. Han jobbade förut på SVT också. Han brukar hjälpa till bland annat med Svenska Nyheter, ett program kan man se hans namn på. Och han är satiriker och författare. Och jag brukar läsa de böcker han ger ut för att de är roliga och de är, sätter fingret på massa saker som är svåra att sätta ord på. Han har bland annat skrivit en bok tillsammans med Mustafa Panshiri, eller två böcker med honom. Först Det lilla landet som kunde, det vill säga att vi kunde öppna oss för hela världen. Och sen sist så var det nu Det lilla landet som ångrade sig, nu när allihopa har blivit... Ja, vi såg det inte komma. Och jag som sommarpratar nu heter så Ann Sandin Lindgren, jag är redaktör här på Tyres Radio, så det här är lite mina tankar. Ja, nu är jag inte längre naiv, tror jag. Man vet aldrig. Jag kallar mig numera för politiskt deprimerad. Och jag är inte längre med i ett parti. Mest för att jag känner att jag vill kunna säga vad jag vill utan att ha några lojaliteter och kunna intervjua alla. Utan att säga att jag tillhör något visst parti. Jag blir framförallt deprimerad när jag lyssnar på rikspolitiker. Jag tycker man ägnar sig åt fel saker. Vi har gigantiska problem nu, även om de försöker kalla dem för utmaningar. Vi har en så kallad gängkriminalitet som ingen vet hur vi ska komma åt. Alla dessa tomma ord. Gängen ska knäckas. Hur då? Ja, under våren sköts en pappa framför sin son när han sa åt några ungdomar i en tunnel. Han hette Mikael och var 39 år. Nu i sommar tror jag vi har glömt bort honom redan. För vi har glömt bort vad alla de andra hette också. Det är liksom vardag nu att någon skjuts eller att det sprängs. Malmö har hamnat på en lista över världens mest otrygga städer. Det skjuts i Tyres också. Jag har inte riktigt ordning på hur många gånger jag skjutit nu på sistone. 3 gånger, 4 gånger kanske. Poliser är här. Och det är fullt med helikoptrar ibland. Och ja, så länge det inte skjuts på min gata. Jag har gjort 76 program med poliser här i Tyresö. De har sett saker komma. Och de har inte varit naiva, men de har haft svårt att säga som det är. Och när jag har gjort program med dem så säger de en sak när mikrofonen är på. Och sen när vi stänger av den så får man veta lite annat. Och så har det varit. Mellan skål och vägg kan vi säga saker. Och det var inte förrän vice rikspolischefen Mats Löving 2020. Det är han som sen tog livet av sig. Han sa i ett program, i en intervju på P1. Att i Sverige har vi 40 släktbaserade kriminella klaner. Och alla journalister bara sa, va? Har vi? Ja, tydligen. Om de inte ännu fler. Nu kan vi prata om det i alla fall. Men vi ägnar oss mest åt att anmärka på ord istället för att ta itu med problem. Det är tydligen orden som är de farligaste, inte handlingarna. När man inte vågar prata längre, vad händer då? Om man inte vågar beskriva problem som de är, då går det ju inte att göra någonting åt dem. Jag tycker att politiker på riksplanet sysslar med massa struntfrågor. Plakatpolitik kallas det. Tomma ord. Det är lättare att hålla på med typ plastpåseskatt och säga att man gör någonting åt världshaven. Fast jag har aldrig någonsin sett några människor som slänger plastpåsar i Östersjön. Eller de här nya korkarna som sitter fast på alla flaskor nu för tiden. Därför att folk slänger korkarna på marken. Nej. Det gör de inte alls det. Jag har inte sett några korkar på marken. Kanske en och annan. Men det är väl inget problem som behöver lösas. Nu är det jättesvårt att öppna en flaska. Och bli arg varje gång på små grejer. Eller den här EU-regeln nu som skulle komma. Att vi inte fick elda i våra trädgårdar på våren. Ja, det är ett problem i södra Europa. Där man har problem med att folk sätter eld på saker och ting. Och att det är mycket torrare där och lättare att få skogsbränder. Men när man håller på så där och liksom kör låtsasfrågor. Eller börja diskutera att vi har, jag vet inte hur många kön vi skulle ha. Vi har bara två. Och sen blir det en massa diskussioner om ja, genderfrågor som det heter. Eller ja, det är hon och han och hen och dem. Och ja, massa sådana här liksom, transfrågor och allt sånt där som är byta kön och allting. Det är liksom, det är inte där vi har problem i det här landet. Jag ska inte gå in mer på sånt som jag retar upp mig på för att det kan bli hur mycket som helst. På ett sätt är jag fortfarande naiv. Jag tror på förändring. Jag tror att om många fler börjar engagera sig så blir det skillnad. Det är bara att titta på historien. Hur till exempel Martin Luther King i USA fick det att vända när det gäller rasismen där. För där har den funnits ordentligt. Eller Nelson Mandela när han, trots att han satt i fängelse, kunde komma ut ur det och vända en utveckling då. Så jag vet inte exakt hur det har gått så bra nu med utvecklingen i Sydafrika. Men ändå, han var en stor man. Mahatma Gandhi, en fredsivrare som gick med tomma händer och lyckats ändra väldigt mycket när det gäller det, ja, britterna som hade styrt och ställt i Indien. De har ju visat att man kan ändra på saker och ting. Om man är många. Om man går ihop. På det lilla personliga planet är det mycket mer tydligt. Grannar som hjälper varandra. Människor som engagerar sig ideellt i våra föreningar i Tyresö. Och jag tycker faktiskt att vi har många bra politiker. Kloka politiker i vår kommun. Och att vi har också väldigt fantastisk personal som jobbar i våra verksamheter. Som ser till att våra förskolor, skolor, fritidsgårdar, äldrevård och annat fungerar. Vandrar jag genom Tyresö, då blir jag glad. Jag kan bli glad för så mycket som jag ser. Hur man fixar till på torget utanför, ja, där vi sitter nu och spelar in. Forelltorget kallar det för, eller Bollmoratorget, det som ligger utanför Ica där. Ja, de har gjort lite tuffa grejer där. Eller att man gör nya vandringsleder här i Tyresö med fina skyltar. Ja, men då blir jag jätteglad. Det är sånt där massa goda människor försöker göra. Och de flesta människor är ju, vill ju väl. Jag kanske är naiv. Speciellt blir jag glad på Tyresöfestivalen som är i höst. Den ska ni gå på. Då ser man hur många fantastiska människor som bor i vår kommun. Och förmodligen finns det lika mycket goda människor i andra kommuner. Och det är ju sån här liksom ideellt verksamhet som idrottsföreningar, pensionärsföreningar, allting som gör att det blir en bra kommun. Men man får inte ha skygglapparna på sig. Man måste ta itu med problemen när de är så små att det går att ta itu med dem. För blundar man och är naiv på ett dumt sätt, då skapar det ingen bra framtid. Nu tänkte jag lägga på en till låt av Jens Ganman, för att jag lyssnar inte på så mycket musik nu för tiden, så att antingen är det musik, gammal musik, men han har en annan låt som jag tycker speglar ganska mycket som jag tycker, nämligen Nu får det vara nog.
Jag tittar på tv, jag lyssnar på radio och försöker att hänga med. Försöker förstå vad som faktiskt händer, jag vill inte bli blasé. Men det är så mycket som inte stämmer, så många märkliga grejer går vänner. Rasist igår, profet idag, jag är frestad att säga vad var det jag sa. Det får vara nog. Nu får det vara nog. Det får finnas en gräns för hur dumt det kan bli. Det får finnas en gräns för all idioti. Det får vara nog. Att politiker ljuger, det kan jag stå ut med. Det är inget som chockar mig. Men nationalister låter dem hållas, det är fan inte okej. Hur blev vi ett land av ryggradslösa? Bag-in-box, intravenösa. Godagspilta med rätt värdegrund. Fundera på det en stund. Nu får det vara nu. Nu får det vara nu. Det får finnas en gräns för hur dumt det kan bli. Det får finnas en gräns för all idioti. Det får vara nu. Allas lika värde jag lovar, bästa grejen för alla små påvar. Inte en krönika till av en kändis som sjunger mångfaldens lov, medan de bor i en gated community och fångar små ryska troll med en rosa hår. Nu får det vara nu. Det får finnas en gräns för hur dumt det kan bli. Det får finnas en gräns för all idioti. Det får vara nu. Allas lika värde jag lovar, bästa grejen för alla små påvar. Nu får det vara nu.
Och den här personen som sitter här gjort ett program om naivitet, vad det nu är för någonting. Jag heter Ann Sandin Lindgren och det här var mitt sommarprogram. Så fortsätt att ha en skön sommar allihopa och se till att göra världen bättre. För vi som då tror på det, kanske är naiva, vi behövs. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.